trycket in på för mycket kortsiktiga resultat tror vi är en anledning till att man då säger åh, jag kanske får bättre förutsättningar på nästa företag eller på nästa företag. Det finns en bättre förståelse hos företagsledningen där, hos styrelsen, om det arbete som jag bidrar till.
Det muttras ibland om att marknadsföringen är lite väl kortsiktig. Det kan handla om reklamkoncept som byts ut på ett par år, ett fokus på säljdrivande snarare än varumärkesbyggande kommunikation och en i allmänhet lite bristande stringens. Samtidigt vet de flesta att marknadsföring är mer av ett maraton än en sprint och att de långsiktiga perspektiven ofta lönar sig. Att det ser ut så här har såklart inte en enda förklaring. Men förra veckan tittade vi på det som är insikt på en av de faktorer som kan ligga bakom fenomenet. Jag som pratar heter Thomas Nilsson och jobbar till vardags som reporter på det som är insikt. Det härjar både vinterkräksjuka och covid där ute, vilket innebär att min röst blir den enda som ni hör från Resumés håll idag. Men som tur är så ska jag inte trötta ut er genom att hålla en monolog i närmare 20 minuter. Vi har såklart med oss en gäst som ska hjälpa till att bena ut det här. Så vad var det egentligen vi tittade på? Jo, vi tittade på hur länge marknadschefer på Sveriges 100 största annonsörer har suttit på sina positioner och hur många marknadschefer de här bolagen haft de senaste 5 åren. Det visade sig att marknadscheferna i regel inte sitter längre än 2,5 år. Det finns såklart väldigt stor diskrepans mellan de här olika bolagen. På vissa bolag fanns det marknadschefer som har suttit uppåt 20 år. Men på andra sidan spektrat tittade vi bland annat Åhléns som ju har varit inne i en rätt tuff period. Där har man avverkat 5 stycken marknadschefer på lika många år. Att marknadscheferna blir kvar så kort tid är såklart inte bra. Och även om vi inte har några direkt jämförbara siffror från Sverige så pekar undersökningar från andra håll i världen på att det här är en period som bara blir kortare och kortare. I USA har den till exempel gått från 30 månader 2019 till 25 månader 2021. För att ge lite perspektiv på de här siffrorna så visar samma undersökning att VD:ar i regel sitter mer än dubbelt så länge. Om en liten stund så ska vi gå lite djupare in på hela den här hela havet stormar situationen får för konsekvenser. Men först tänkte jag prata lite grann om vad det är som driver marknadscheferna att röra sig vidare. Det är såklart vissa som får sparken. Det är få förskonade av på så höga positioner. Men många söker såklart vidare sig till andra arbetsplatser helt självmant. I den artikel som vi har skrivit om det här som finns att läsa på sajten så snackade vi med några rekryterare som jobbar med att matcha marknadschefer med olika bolag. De träffar helt enkelt helt otroligt många marknadschefer. De här rekryterarna var inne på att säga tempot på arbetsmarknaden har i regel drivits upp. Alltså man byter jobb oftare än vad man gjorde förr i tiden helt enkelt. Och det i kombination med att det på marknadschefssidan, inte minst för de som har väldigt mycket digital kompetens, är väldigt mycket av en arbetstagares marknad. Är man inte nöjd med sin roll så är det rätt lätt att hitta ett nytt jobb. En annan sak som de här rekryterarna pekade på var att bolagen, när de rekryterar nya marknadschefer, de lovar guld och gröna skogar. Man blir lovad att få inflytande över mer strategiska områden som produktutveckling, prisstrategier, butiksöppningar och you name it. Det är i regel någonting som lockar väldigt många marknadschefer. Man vill vara med och få mycket inflytande helt enkelt. Men tyvärr så lever inte alltid de här bolagen upp till de här löfterna och marknadscheferna blir rätt ofta bara ansvariga för medieköpen. Och då rör man sig vidare. Samma sak om man egentligen upptäcker att en arbetsgivares värderingar och företagskultur inte lirar med en själv. Alltså, och det här märks framförallt bland yngre marknadschefer. Det var en av de här rekryterarna som berättade att det idag är nästan minst lika vanligt att en potentiell arbetstagare tar referenser på en potentiell arbetsgivare snarare än bara tvärtom. Och det är lite annorlunda från vad det såg ut för ett gäng år sedan. Sen har vi det här med vilken typ av personer de här marknadscheferna faktiskt är. En av de rekryterarna jag pratade med sa att han ofta hörde från marknadschefer att de ser inte sig själva som förvaltare. De vill liksom in och driva stora förändringar på bolag som är på väg någonstans. Man vill vara med om en stor tillväxtresa och på bolag där det händer. Snarare än att bara hålla det här skeppet på en utstakad kurs. Även om det är så att det här bolaget växer i sig. Men man kommer in och får alltså inte sätta en ny strategi. Det är just de här nya strategierna och händelserna som lockar. Det var lite om bakgrunden. Men för att ni inte ska tröttna allt för mycket på min stämma är det dags att presentera dagens gäst. Hanna Riberdahl är vd på branschorganisationen Sveriges annonsörer och får höra om marknadschefers utmaningar veckorna långa. Hon har dessutom varit marknadschef på storbolag som K-Rauta och Telenor och kan alltså de här frågorna rätt bra. Välkommen till podden Hanna Riberdahl.
Tack så väldigt mycket. Kul att få vara med. Det var ett tag sedan.
Du var precis med där i början när vi hade dragit igång. Hur står det till?
Du, det är fint. Det är kul att vara igång igen. Nytt år och nya möjligheter och också lite utmaningar att hantera. Det känns väldigt, väldigt spännande faktiskt nu inför 2022. Vi har haft intensivt 2021 men också kommit en bra bit på vägen i det arbete vi håller på med. Så det känns roligt tycker jag.
Spännande. Vi ska ju prata lite grann om en av de här utmaningarna här idag. Vi tittade ju, som jag nämnde tidigare, på hur länge marknadscheferna på Sveriges 100 största annonsörer suttit på sina positioner. Och det visade sig att man sitter i snitt 2,5 år på sin position innan man går vidare till nästa jobb. Vad tänker du när du hör den siffran?
Det är ju utmanande såklart i och med att vi vet att det tar längre tid än 2,5 år för att kunna liksom påvisa ett bidrag till företagets resultat, att man har skapat ett affärsvärde. Det tar längre tid än 2,5 år. Det har vi ju väldigt mycket evidens och forskning.
Hur lång tid ungefär behöver man för att kunna se så?
Nej, men det är lite beroende på vilka faktorer som man tittar på och vilken bransch man verkar i. Men om man verkligen ska se resultatet kopplat till affärsvärde så handlar det ju väldigt mycket om betalningsviljan som förflyttar ju lönsamhet, men självklart också att man tar marknadsandelar som ju är en tillväxtindikator. Och när vi pratar effekt så sätter vi liksom effekt, affärsvärde och lönsam tillväxt. För lönsam tillväxt är ju ändå liksom det övergripande målet skulle jag säga för de flesta företag. Och att lyckas med alla de här, att kunna påverka betalningsviljan, det tar ju en lång tid. Men också då att du verkligen ser att kunna förflytta marknadsandelar kan du göra. Så tillväxt kan du ju påverka snabbare. Du kan ju köpa dig marknadsandelar om man säger så. Men att få en lönsam tillväxt och en bestående tillväxt, det tar ju mycket längre tid. Och någonstans så måste du åtminstone liksom mellan 3 till 5 år innan man också kan se att du får den här bestående effekten. De som verkligen lyckas med det här långsiktiga, de kan ju också fokusera mindre på, liksom, de kan ju egentligen jobba mer strukturerat och egentligen investera mindre, för man har ju byggt det här, men det tar ju tid och uthållighet. Det tar verkligen mer än 2,5 år.
Men så mellan 3 och 5 år, det skulle du säga ändå en hälsosammare tidsperiod?
Efter 3 år kan du ju börja se tecken på de långsiktiga effekterna och att de kanske också håller i sig lite. Men det är ju först då sen också man kan liksom börja justera och utveckla vidare utifrån det. Ska man verkligen känna att man har gjort en bestående insats så måste man upp mot den 5 år tror jag.
Den här siffran, var den lägre eller högre än vad du hade förväntat dig? Det har kommit några sådana här liknande rapporter internationellt sett, så det kanske inte var supernyheter, men just för det är intressant att se på den svenska marknaden.
Som du säger så ser vi ju de här rapporterna och vi har en del diskussioner också i våra globala nätverk via VFA. Så sitter vi ju och diskuterar den här typen av frågor tillsammans med andra, våra systerorganisationer runt om i världen.
Som är den globala motsvarigheten.
Precis, det var en globala motsvarighet. Så att, och också den här rörligheten och de effekterna som det får. Jag kan inte säga att jag blev förvånad. Vi ser det ju i våra, hos våra medlemmar att folk rör på sig i större utsträckning. Och det är ju inte bara marknadschefer utan det är ju i allmänhet. Vi har fullt sjå att hålla oss uppdaterade med vem som är var. Så. Men också för att förändringstakten är så otroligt hög. Det är fortfarande liksom transformationsarbetet är ju väldigt pågående och komplexiteten ökar och det dyker ju upp nya möjligheter hela tiden, så det skapar ju liksom hela den här rörelsen som blir kortare och kortare och snabbare och snabbare. Jag blir inte förvånad, sen kunde man ju då önska att det kanske såg lite annorlunda ut, men det är ju inte heller bara av ondo, så man måste ju verkligen hitta det här att det inte bara är negativt, men för marknadsföringen i stort, om du ska koppla det till de resultat du vill se, så krävs det ju att man är kvar längre än 2,5 år. Men många är ju det. Så det vill jag ju också flagga för, att många är ju kvar och jobbar idukt med det man jobbar med och jobbar med hela förändringen och sitt uppdrag och så vidare.
Ja, men verkligen. Vi såg ju till exempel på Arvid Nordqvist där, så pratade vi med en kille som hade suttit i 20 år. Och det fanns ju flera stycken som hade suttit i mer än 15 år på sin position.
Och det är ju fantastiskt inspirerande.
Ja, det är inspirerande, men man kan ju också börja närma sig kanske en period där det kanske skulle vara bra med lite förnyelse om man suttit så länge.
Det beror ju lite grann på vem man är som person och hur företaget utvecklas. I många företag så är det ju så stora förändringar att ibland man känner som att det är ett nytt företag kontinuerligt. Man har möjlighet att utveckla sin roll och så vidare. Då är det ju inte nödvändigt. Mm. Så det beror på hur man är som person och vilka förutsättningar företaget ger och hur företaget utvecklas, tror jag. Så att det finns liksom inget svart på vitt så, men vad som är lämpligt eller inte. Men just om man ska åstadkomma och bevisa och varit med och kunna påvisa att man faktiskt har bidragit till en uthållig långsiktig effekt, så krävs det ju ett antal år.
Vi pratade ju med i våran artikel med några rekryterare som ju kanske har bättre koll på så att säga de drivkrafter som driver personerna som är marknadschefer vidare till nya jobb, snarare än att de kanske har koll på vad det är i själva marknadschefsyrket som driver folk vidare, även om de såklart har lite koll på det också. Men de var ju inne på ett par förklaringsfaktorer, att arbetsmarknaden i regel, tempot på den har drivits upp, hög efterfrågan på marknadschefer, men inte minst med digital kompetens, och att det är de löftena som marknadscheferna får när de tillträder inte alltid riktigt stämmer överens med verkligheten och de ansvarsområden man får. De pekade också på det här med att marknadschefer ofta vill driva genom stora förändringar. De vill vara på bolag där det händer saker helt enkelt. Men om du får ge en kort förklaring till varför sessionerna blir så korta, hur låter den?
Jag tror man behöver bottna lite resonemanget. Det ligger ju mycket i det som ni redan har skrivit om. Och framförallt också så vill jag ändå betona. Nu fokuserar vi ju det på mycket som är utmaningarna. Men att jobbet som marknadschef är ju ett otroligt roligt jobb. Med liksom goda möjligheter både på att visa utveckling för företaget och personlig utveckling. Så det får man liksom inte glömma, även om vi nu fokuserar på utmaningar och svårigheter.
Och de flesta går ju vidare till andra marknadschefspositioner.
Ja, absolut. Men när jag har tittat både på vad de som ni har pratat med, men också på vad våra undersökningar visar, men också i dialog med våra medlemmar, vår styrelse, så sitter det ju ett antal väldigt tongivande marknadschefer. Så att när vi bollar lite och pratat om de här frågorna, så är det ju ett mönster som kommer fram här som delvis också de ni har pratat med tidigare har lyft upp. Men dels handlar det om den här balansen mellan kortsiktiga och långsiktiga investeringar, och att det idag finns en brist på förståelse runt omkring marknadschefen på det faktiskt kommersiella värdet som ett starkt varumärke ger, och inte minst i form av det vi pratade om tidigare, alltså betalningsvilja och att faktiskt bli valbar. Det är ju liksom en grundförutsättning för att bygga lönsam tillväxt, och det här kräver ju att man verkligen förstår vikten inom företaget att bygga varumärke och att man vågar investera långsiktigt. Och det här är ju något som också jag tycker, vi gjorde en rapport i somras, eller Niklas Bondesson på uppdraget av oss, som heter Varumärkesbyggande i obalans, som vi gjorde på då styrelseledamöter och företagsledning. Och den är ju otroligt tydlig. Jag tror att den är en del i liksom problematiken här av att ja, företagsledning och styrelse ser, de förstår värden, de förstår att ett starkt varumärke, det ger bra förutsättningar för en lönsam tillväxt. Men det är en enorm diskrepans i hur man ser och stora missuppfattningar hur man faktiskt lyckas och vad som krävs för att bygga ett starkt varumärke. Så kunskapsbristen hos de här som faktiskt ger en marknadschefen dess förutsättningar och sätter förväntningarna är ju stor i allt ifrån vad det gäller liksom målgrupper, kanalval, innehåll. Och det är liksom att det räcker att rikta sig till befintliga kunder, att den här breda masskommunikationen inte funkar, att rationella budskap liksom fungerar bäst. Och det här går ju liksom emot alla evidens och forskning. Så att det finns ett stort liksom gap där mellan, ja det här är viktigt, men hur ska jag lyckas? Och när man dessutom ser att runt liksom 40% då lägger sig i på detaljnivå av marknadschefens jobb, så är det just den här, liksom man får kämpa för att få balansen mellan de kortsiktiga och långsiktiga investeringarna. Och det här vet ju marknadschefen, och det här är ju någonting man brinner för att faktiskt kunna jobba med. Så den här trycket in på för mycket kortsiktiga resultat tror vi är en anledning till att man då säger, åh, jag kanske får bättre förutsättningar på nästa företag eller på nästa företag. Det finns en bättre förståelse hos företagsledningen där, hos styrelsen, om det arbete som jag bidrar till.
Man är på jakt helt enkelt efter en ledning som kan ge dem en förutsättning för att förverkliga det man har uppdrag att förverkliga.
Alltså det är helt kritiskt att man känner att man har med sig CEO:n och CFO:n i det, att förstå vilket uppdrag och vilken roll man faktiskt har, vilket värde man bidrar till. Och där finns det också forskning som visar, bland annat från UK i jag tror att det var förra året som man pratade om den här bromansen som en nödvändig förutsättning mellan CMO, CEO och CFO. Den är jätteviktig, för annars får du hela tiden jobba i motvind och du får försvara och du får förklara och du får argumentera hela tiden för det arbete du vill göra och den effekt du faktiskt liksom ska bidra med och på vilket sätt.
Har den relationen mellan som sagt ekonomi, vd och marknadschef blivit ännu viktigare idag än vad den har varit tidigare?
Ja, men jag tror faktiskt att det är så, med tanke på också, och då kommer vi egentligen in till det här andra området, att ska du lyckas med att åstadkomma effekt och ett affärsvärde, så kräver det att man, och också det här liksom bygga ett starkt varumärke och samtidigt kunna då skörda de kortsiktiga resultaten. Det handlar ju om inte antingen eller, utan det handlar om både och hela tiden. Men för att kunna göra det så måste du ha en väldigt god kunskap och koll på alla delar liksom i kundupplevelsen och alla interaktionspunkter. Då kommer man till nästa fråga, så här, vem ansvarar för vad? Ofta är ju det här ansvaret utdelat på olika funktioner, så att marknadsavdelningen har visst ansvar och sen så kan det finnas att försäljningschef eller e-commerce har ansvar för vissa av de här parametrarna. Det kan finnas CRM, customer experience, kundklubbar. Det ligger väldigt liksom utsmetat på många olika delar, där det kanske också är så att marknadschefen inte sitter i förarsätet och är agendasättare, och att man också internt inte har samma liksom målsättning, att KPI:erna kanske liksom går på tvärs åt det här. Och då blir det ju ytterligare liksom den här vikten av att CEO, CFO och CMO har en god relation och en god förståelse om vad marknadsföringen bidrar till kopplat till själva affärsvärdet. Den här interna utmaningen är oerhört svår men så fundamentalt viktig att lyckas med.
Ligger det inte på marknadscheferna lite grann själva att kunna bevisa den här kopplingen och bevisa sitt eget värde så att säga, och bygga den förståelse som man vill ha, snarare än att byta jobb och hoppas på att den nya ledningsgruppen har det liksom förtroendet och förståelsen från början?
Ja, men absolut. Man har ett otroligt stort ansvar i att själv se till att man kan få bli agendasättaren genom hur man... Alltså, vi pratar om det här mycket i effektinitiativet. Hur kan CMO bli agendasättare? Och att det finns ett antal barriärer som man liksom måste komma över. Och det första steget är ju att få en gemensam syn på det kommunikativa landskapet. Alltså någonstans är det ju... Det finns en övertro, lite som vi pratade om tidigare, den här synen på att det räcker med att bearbeta befintliga kunder, det räcker med den digitala datadrivna marknadsföringen, det är det här det som funkar. Det vet vi att det inte är så, men vi vet att det är många som tror att det är så. Så att kunna måla upp och få en förståelse och en acceptans för det här kommunikativa landskapet och hur det faktiskt ser ut och vad som är vad och hur det funkar, den är oerhört viktig. Men utmaningen där är ju att få tid och gehör för det, att komma in och få liksom, okej, nu ska vi få prata om det här och få en delad syn på det här. Det andra är ju självklart också att kunna påvisa marknadsförings liksom strategiska approach, att den inte är, det är inte enbart en kostnad som vi investerar, utan det är en investering som ska skapa ett affärsvärde, och det är en strategiskt viktig fråga. Där måste man också jobba, och där handlar det ju väldigt mycket om liksom att påvisa kopplingen mellan investeringen och det affärsvärde som man faktiskt skapar, både på kort och lång sikt. Och då måste man prata på ett annat sätt än vad vi kanske har gjort hittills. Man måste liksom bygga den här, jag är där för att driva affär, och den är så otroligt viktig. Och sen så handlar det ju om att realisera och kunna påvisa, och det första som händer är ju de kortsiktiga effekterna, men där måste du också vara duktig på att påvisa att så länge en långsiktig parameter eller ett KPI inte rör på sig, så är det bra. Den kommer börja röra på sig, men det tar tid. Men att även ett status quo är någonting positivt i det hela, att det inte i alla fall går neråt. Och det självklart ligger det oerhört mycket upp till marknadschefen, det tror jag ingen tvekar om. Men det är ju också så, och det visar ju också tycker jag den här rapporten som vi tog fram, att förståelsen är att i många fall så springer man ju in i liksom den här vägen. Man känner att man får inte gehör för det. Man försöker och man försöker, och man visar och man tar fram liksom resultat och effekter och korrelationer fram och baklänges. Men man får ändå inte ett gehör. Och då tror jag att en väldigt, det kan jag bara utgå från mig själv ibland, att nej. Alltså det här kommer inte funka. Jag får inte rätt förutsättningar för att kunna driva det marknadsföringen på det sätt som jag är övertygad om att det skapar ett affärsvärde. Så att det är liksom en balans mellan hur länge ska man ge det. Det här kommer ju inte direkt. Men det är ett jätteviktigt jobb som måste göras. Och man måste vara beredd att göra det jobbet. Absolut.
Jag tror att det får några konsekvenser för effekten från en annonsör, som man tittar från ett bolagsperspektiv snarare. Vad får det för effekter på ett bolags marknadsföring att om man byter marknadschef vart och vartannat år?
Ja, men det beror ju lite grann på vilket någonstans så indikerar väl det ändå att det är någonting som inte är helt rätt i hur företagsledning eller förutsättningarna är. Jag tror inte det liksom är det normala att man ska känna att man byter. Ibland kan det självklart vara så att man har fått ett bättre erbjudande och ett mer intressant erbjudande, och tackar jag till det. Men i många av de här fallen tycker jag ändå att det indikerar på att det här blev inte rätt, jag får inte rätt förutsättningar, jag har inte lyckats skapa mig. För det handlar ju inte bara om att få, utan att man kan skapa sig rätt förutsättningar för vad man ska göra. Jag tror att det beror ju lite på vilket mindset de som byter har och vilket uppdrag de har fått och hur man lyckas ta sig an det uppdraget. Och liksom uppdraget när man kommer in baserat på att vi ska göra en stor transformation, och att den här grunden till transformation inte är grundad i en ordentlig nulägesanalys, alltså som faktiskt visar på vad det är man behöver förändra och utveckla. Då finns det ju en risk att man går in i det här uppdraget med liksom ändra allt, och så kastar man ut allt med badvattnet, och så gör man om varumärkesstrategi, marknadsstrategi, kommunikationsstrategi, reklamkoncept, man byter byråer, för att det är ett sätt att visa handlingskraft.
Det ser jag som det stora, så att säga, konsekvensen. Det är lätt att se utifrån, men ofta när man ser att en marknadschef byter jobb, då kan man ju lite grann, okej, okay, då är vi en halvår bort från ett byråbyte här, och så kan vi kanske på ett års sikt kanske man börjar fnula lite grann på, ja, men, och byta kanske reklamkoncept eller, ja, men, som du är inne på, varumärkesstrategi. Och det där lär ju minska effekten av de här omgörningarna, för sen så, om man, ja, jobbar vidare med det i 2,5 år och så går man vidare till nästa arbetsplats och så inkommer en ny marknadschef som, ja, men, vill röra om i grytan på det sättet som, ja, men, som du sa, att man vill visa på lite handlingskraft. Men det måste ju slå mot de här företagen också.
Absolut, om man går in med de förutsättningarna och tror att det är det man är insatt på. Nu tror jag ju att många är duktiga ändå på att göra den här analysen, den här liksom grundläggande nulägesanalysen, så att man verkligen förstår vad är det som funkar och vad då som man mer kan behöva liksom justera, tweaka, optimera. Men vad är det som verkligen inte funkar och där vi måste göra ett större förändringsarbete? Men det är klart att det finns, precis som du säger, det finns liksom både den oron och ibland de förväntningarna. Men ibland är också de förväntningarna, ska jag säga, väldigt mycket internt ifrån. Därför just att det är då, wow, har du gjort allt det här liksom på en gång? Det blir något påtagligt. Därför att man inte fokuserar på själva effekten av det man ska åstadkomma i både på kort och lång sikt. Jag tror att det är liksom, återigen, att man landar tillbaka till vad är det vi faktiskt bidrar med. För att om man definierar det man har bidragit med den typen av åtgärder, då har du ju inte fokuserat på vad det ska resultera i, vad ska det skapa för resultat. Och jag tror att just den grundläggande nulägesanalysen, de marknadscheferna som verkligen förstår och kan det här, de ser ju också att man inte behöver vara rädd för att hålla, att man värderar det man ärver, om du förstår. Bara för att det inte är gjort på mitt sätt eller som jag är van att göra eller som jag tycker om, så betyder inte det att det är fel. Alternativet kan vara sämre av att byta på alla de här delarna, utan mer handlar om att justera. Och den där måste man verkligen, när man går in i ett nytt uppdrag, tycker jag, lägga oerhört mycket fokus och tid på att förstå och förankring. För det är ju där någonstans, när uppdraget kanske är också otydligt och att det är en förväntan om de här delarna. Men när man gör analysen så ser man, nej, men det är inte där skon klämmer, utan det är snarare här och här. Så kommer ju det vara någonting som man måste övertyga de andra organisationen. Och just den interna delen här i det här arbetet, det är ju mycket den här förväntan. Och det är ju det som är trixet med marknadsföringen, att det som värderas internt, det är ju det man ser när det kommer ut. Och då finns det ju liksom 1000 uppfattningar om man gillar det, man gillar det inte, eller jag skulle hellre vilja göra sådär, eller orange är snyggare än ros. Men det finns ju hur mycket man inte förstår det här. Och det är därför så himla viktigt att man grundar det här med vad är det för bidrag, vad är rollen, vad är det vi ska bidra med, hur bevisar vi att vi faktiskt gör det här, både här och nu och på lite längre sikt.
Ja, jag vet att Mats Rönne, som ni har jobbat med, och sådär varumärkes- och marknadsföringsguru här i Sverige, skrev för några år sedan om en analogi som jag tycker om, men The Goalkeeper's Paradox, lite grann, som det är en väldigt enkel analogi, men i fotbollsmålvakten, när de ska rädda en straff, så då säger, så att säga, statistiken säger att man skulle lyckas bäst om man bara skulle stå kvar i mitten av målet, så att säga. Då skulle man rädda flest straffar. Trots att de här målvakterna har sett det, så kastar de sig åt något håll, och när man har gjort studier på det här, så ser man, men varför gör de det? Jo, men jag vill visa att jag försöker, så att säga. Och då vill man ju visa det snarare, än då blir det viktigare än slutresultatet.
Jag tror verkligen att det ligger någonting mycket i det här, att man bedömer och utvärderar marknadschefen på fel kriterier egentligen. Och också att man själv är inte tillräckligt och duktig på att påvisa kopplingen med. Det är ju mycket det Mats utbildar nu. Marknadsförare och byråer och medier runt om i Sverige här via effektsystemet. Jag tror att det kommer att ha ett väldigt stort värde när man kan samlas kring det på ett så pass systematiskt sätt, och att man kan dela synen. Men jag menar, jag kan ju personligen gå till mig själv. I två roller jag har fått så har jag ju liksom ärvt starka reklamkoncept. Och det vore ju dumt att liksom bara så här kasta ut det bara för att jag kom in där, utan mer titta på okej, utifrån det vi vill uppnå, utifrån det vi har resultaten så här långt, vad är det vi behöver liksom tweaka och justera på för att det faktiskt ska bli bättre. Jag har i alla fall haft väldigt positiva erfarenheter när man har gjort på det sättet, just att man har sett både kort- och långsiktiga effekter av att hålla fast och hålla i, men samtidigt förändra saker runt omkring.
Om vi nu har slagit fast att det här med de kortlivade marknadscheferna är ett problem eller en utmaning beroende på hur man vill formulera sig. Det här är en typ av problem som är allas och ingens ansvar, vilket kan vara en typ av problem som är lite svåra att lösa. Men vad skulle man kunna göra för att vända den här utvecklingen? Du har nämnt effektinitiativet och att liksom man som marknadschef borde bli bättre på att påvisa den affärsmässiga skillnad man gör. Men vad kan man göra mer för att vända den här trenden? För det blir ju kortare och kortare också.
Ja, jag tror att det finns fler saker man kan göra, och vissa är svårare än andra. Men jag tror en väldigt viktig del här i Sverige, där jag ibland vissa länder kanske är bättre på det än andra, men det är marknadsföring och marknadskommunikationens roll i det stora hela, så själva uppdraget. Och då pratar vi återigen om synen hos styrelser och företagsledningar på det jobb som vi gör och det värde som vi ska bidra till. Och just med den rapporten vi gjorde så ser vi att det där skapar fel förutsättningar när man har den synen på vad som man själv tycker. Man värderar själv att man har en god kompetens inom området, men sen när man svarar på ett antal basala frågor så ser vi att de svarar ju inte i linje med det som vi faktiskt vet evidensbaserat att det här är ett bra sätt att jobba för att få effekt. Och då måste vi ju komma åt de här personerna som sitter på de här posterna för att kunna bygga upp en kunskap. Men i och med att de själva tycker att de har kunskapen, så är det här kanske det svåraste och mest långsiktiga arbetet som vi måste göra. Vi måste få upp frågan om varumärke, marknadsföring, marknadskommunikation på företagsledningsnivå och på styrelsenivå. Att det efterfrågas, på rätt sätt, men också utifrån rätt parametrar i den delen. Jag tror att det är en otroligt viktig del för att just kunna skapa den här gemensamma förståelsen, som istället då för att bli liksom frustration och förklara, försvara, argumentera, blir väldigt mycket mer, skapar ju en energi och en kraft, en handlingskraft i att faktiskt fokusera på rätt saker. Mycket av den tiden man får lägga som marknadschef handlar ju om det interna arbetet, att enas och vara i synk vad det gäller verklighet och ambition, vad är det vi ska uppnå och affärsvärde, både gentemot liksom mot företagsledningen men också gentemot sina liksom peers, försäljningschef, produktchef, alltså. Och den där tiden, om man liksom kunde få det där rätt för att verkligen ägna tid sen och göra åt rätt saker, skulle ju vara otroligt härligt. Och man ser ju de företag där det här finns, så ser man ju faktiskt, de lyckas ju bättre än andra. Där man ser att det finns en vd som faktiskt förstår vikten och prioriterar vikten. Det kan jag tycka liksom i dialog med dem jag träffar utav våra medlemmar och marknadschefer. Jag träffar ju hyfsat många. Att det är liksom en helt annan harmoni och glädje inför rollen, medan de som inte har den och inte har lyckats ta sig det eller lyckats skapa sig det, där är det en mycket större grad av frustration. Så att en av de här nycklarna är ju det. Men sen också just lite som vi pratade om tidigare, att vi måste bli bättre på att sätta oss i förarsätet och bli agendasättare och positionera oss som en av dem som skapar affärsvärde. Och prata mindre om de klassiska liksom marknads-KPI-erna internt. Det kan vi göra med varandra, liksom våran lilla hubb som vi har. Men utåt sett så måste vi liksom göra den tydligheten i hur vi bidrar med de här komponenterna. Men sen är det ju komplext. Alltså det är så otroligt mycket mer komplext idag än vad det var för ett antal. Det är så många olika typer av frågor som är på ens bord kring Alltså Martech och det är andra budgetar och det är content i egna kanaler och det är väldigt många frågor som ligger där. Och där är ju liksom, vad är det för resurser man behöver, vad är det för kompetens, byråsamverkan, allt det här som kan liksom göra att man får en positiv känsla, man är på väg framåt i de här delarna. Det är en tuff roll men väldigt rolig, liksom. Så är det.
Ja, vi kommer med största säkerhet få anledning att återvända till den här frågan och vi kommer nog följa upp den här undersökningen nu förhoppningsvis med någon årlig så att man kan jämföra hur det utvecklas över tid. Vi är klara med ämnet just för idag. Jag får tacka dig, Hanna Riberdahl från Sveriges Annonsörer, för att du kom hit.
Stort tack!
Tack till dig som har lyssnat. Vi är tillbaka igen om 2 veckor. Förhoppningsvis har jag sällskap av Julia då också. Och att vi sitter i en ordentlig studio. Tills dess så kan du grotta ner i det här ämnet och många fler på resume.se. Men vi hörs igen om 2 veckor. Hej då!